Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Det är den 8 mars. Börsen är upp knappt en halv procent när vi börjar spela in det här klockan 10 på förmiddagen. Och därmed så är vi uppe på en ny all time high här. Så det är glada dagar. Jag som ska prata heter Ulf Pettersson och med mig har jag Micke Olsson. Hej så mycket.
Tjena, tjena.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Intensiv vecka som vanligt. Jag har en ganska lång agenda här. Vi får väl prata om Clas Ohlsons kursfallet på rapporten. Lite lastbilsrally, Novo kapitalmarknadsdag, Intrumgas, allmän börs och sen så lite räntor med tanke på att ECB har lämnat räntebesked och Powell har pratat inför kongressen. Och sen lite aktiecase som vi brukar alltid ha med och nästa veckas agenda som också innehåller en del intressant. Vad vill du prata om? Ska vi börja med Clas Ohlson kanske, som har varit en riktig raket här men backade ganska rejält på rapporten, veckans rapport.
Ja men exakt, de har ju brutit räkenskapsår va? Så de kom med rapport nu. Det har väl varit en av de få, eller en av aktierna inom det här handels- och e-handelssegmentet som har gått otroligt starkt under senaste, ja egentligen fram till den här senaste rapporten. Det jag tycker det känns ganska naturligt att de inte kan fortsätta. Det var väl, aktiekursen hade ju mer än dubblats tror jag fram tills dess på bara ett år. Så det känns ju som att det har gått extremt snabbt och det var nästan dags för en rekyl skulle jag vilja påstå. Jag vet inte vad du säger Uffe.
Jo men det håller jag med om. De kommer ju från en väldigt besvärlig situation egentligen med det, liksom, där de inte fick ut prishöjningarna när inflationen tog fart. De har tagit kostnader för sina utlandsmisslyckanden då i Tyskland och England och så var det liksom, började den nya vdn rensa och så fick man upp vinsten. Så nu är det ju tillbaks på en rörelsemarginal på 16-17 års nivå egentligen och aktiekursen också tillbaks. Så det är nu det är en väldigt sån här trading, intressant diagram för traders här, att man ska köpa på 80 och sälja på 160 för däremellan har den stått och stampat då i decennier egentligen och nu är den på 160 eller var till och med lite över 160 så då är det väl dags för att resa ner här för det är svårt att se att de ska hålla i den här fantastiska tillväxten. Det finns liksom, de är ganska väl placerade i Sverige och sådär och börjar det bli P20 så tycker jag nog det är dags att ta hem vinsten i den där. Jag har gjort det bra senaste åren men hela aktievinsten tror jag är liksom tagen nu.
Mm. Ja, man kan ju konstatera också att inför det här rallyt som väl började i början av 2023, eller för ett år sedan då, ganska exakt, så hade ju aktien året innan det halverats. Så den har ju liksom rört sig extremt mycket får man säga, för att ändå vara ett liksom välkänt bolag på huvudlistan så har det varit, ja, det har varit extremt åt båda hållen.
Precis, upp 160 och sen ner till 80 och sen upp till 160 igen lite drygt. Så, ja, så nu känns det som att man kan vänta lite grann innan man äger den. Men någon som inte har tappat farten är ju Novo Nordisk som du har tittat lite på. Det var kapitalmarknadsdag här och bolaget börjar väl ge värt, vad är det, 6 000 miljarder danska kronor eller något sånt där.
Ja, nej men precis, de hade kapitalmarknadsdag igår. Tror jag det var. Börsvärdet är inte riktigt 6 miljarder eller 6 000 miljarder utan det är 4 000 miljarder danska men det är väl nästan 6 000 miljarder svenska då.
Just det, precis. Så, ja.
Mm. Och den har ju gått extremt bra den senaste tiden också. Bara, den är väl upp 80% på ett år. Det ska sägas att det här är ju Nordens i särklass största bolag. Och jag tror inte det är någon som har missat det men det rör sig såklart om de här diabetes eller fetma-medicinerna och Ozempic, Wegovy som är deras då. Men det finns också en hel del av deras branschkollegor, Eli Lilly och egentligen flera bolag och bolag som är liksom i startup-fasen som forskar på det här har också gått extremt bra i börssammanhang. Jag skulle säga alltså försäljningen går ju väldigt, väldigt bra. Det finns en väldigt stor efterfrågan och det är klart att det är ett extremt stort problem med hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes. Det här är liksom enorma marknader. Vi pratar flera miljarder människor som skulle kunna ha nytta av de här produkterna. Men det handlar ju också såklart mycket om att börsen och aktiemarknaden, kapitalmarknaden har börjat rikta blickarna mot det här. Liksom parallellt med att läkemedlen visar väldigt, väldigt bra resultat. Så det är många som springer på den här bollen nu. Och det är fortfarande förhållandevis tidigt i utvecklingen av det här. Man vet inte hur länge man kommer behöva ta de här produkterna eller behandlingarna, om det är några år eller om man ska ta dem resten av livet eller hur det kommer fungera. Det spelar såklart extremt stor roll för framtida försäljningen. Det är också oklart om det liksom kommer finnas fler aktörer eller om det är ett par som kommer ta i princip hela marknaden och hur det ska gå. Så det är väldigt många faktorer och osäkerhetsmoment som spelar in här, men hittills så har ju inte börsen oroat sig så mycket för det helt enkelt, utan man har sett möjligheterna och försäljningen som sagt har ju varit väldigt kraftig, eller försäljningstillväxten har varit väldigt kraftig.
Och det var kapitalmarknadsdagen här, gav det en extra skjuts. Var det något särskilt där som framkom, som du sa, eller var det liksom, det fick inte aktien att vika i alla fall?
Nej, precis, utan den gick väl upp 10% här igår. Jag själv kollade inte på kapitalmarknadsdagen, jag noterade bara att den adderade, ja, vad var det, nästan ett Volvo i börsvärde på lite fina presentationer liksom. Så det var ju en extrem rörelse, får man ändå säga.
Ja, det har ju blivit såna extrema summor också nu. Alltså, vi har ju, i Norden har vi som du säger Novo Nordisk, och i USA har man det Nvidia också, de här två N-bolagen som inte liksom, annars har man sett lite i på Nasdaq-börsen exempelvis hur Apple har börjat tappa lite, Tesla har tappat lite av de här magnifika sju bolagen som man brukar prata om, men inte Nvidia. Och det är ju så där aktiemarknaden som du är lite inne på, Micke, tror jag att den, det är liksom framgång föder framgång lite grann på börsen här, och det är liksom mycket kapital som katalyseras in i de här bolagen, och man kan så att säga med sina Excel-ark då få fram nästan vilket värde som helst om man liksom drar ut trendlinjen riktigt långt på Novo Nordisk då, för det har ju bara börjat den här fetma-medicinen. Utrullningen har bara pågått några månader egentligen. Men marknaden är ju enorm, för att använda Rodwitz på något sätt. Men som sagt, det kommer ju alltid komma upp konkurrenter. Och det är mycket osäkerhet. Och det är klart att det är ganska många årsvinster som man liksom har betalat nu för de här bolagen. Titta på Nvidia, så är det värt 25 gånger försäljningen. 40-50 gånger vinsten. Och man vet ju att det är cykel i sådana här sektorer. Nästa gång kanske det är Intel som har den här fantastiska chipet. Så det är lite grann, jag tycker att man lite grann så att säga räknar som att det inte finns några moln på himlen på de här otroliga bolagen.
Nej, så är det verkligen. Det är ju oerhört komplext också, ska man säga. Alltså, det är inte jättelätt att förutse trenderna i de här jättemarknaderna när det kommer till liksom läkemedel och spjutspetsteknik liksom.
Men det verkar vara en fantastisk produkt här, att slippa liksom kirurgi och sånt, kunna ta ett medel och bli smalt och så att säga, så hjärtat tar mindre stryk och sådär, så det är ju fantastiskt. Du, vad tycker du om börsen nu då? Nu är vi upp här, man får nästan prata om vilket index man ska prata om innan man börjar prata om börsen, för det är väldigt stora skillnader. Men OMX30 som är liksom det som man tittar ofta på, med tanke på att det är mycket handel kring det indexet och sådär, är ju på all time high idag. Hur känner du är det?
Det är bara att konstatera att det har varit ett otroligt rally sedan slutet av oktober förra året. Jag vet inte vad vi är upp nu. Är det närmare 40% kanske eller något i den stilen?
Ja, vi var ju nere på 1800, så 600-700, ja, 35% i alla fall.
Ja, okej. Okay. 20-25% har det i alla fall gått på OMX. Jag kollar lite snabbt här i grafen. Så det är ju en extrem utveckling, kan man ju bara konstatera. Hade börsen gått ner 25%, då hade man ju sagt åt alla att nu måste man börja. Liksom, det här är inget säljläge, utan nu måste man köpa. Nu har det istället varit tvärtom då, att den har rusat 25%. Så jag har ingen liksom stark åsikt om vart börsen ska närmaste månaden eller sådär. Men jag tror kanske att man, det är klart man måste vara extra försiktig när man väljer ett case när börsen har gått så här starkt. Jag tycker att det på sina håll börjar kännas ganska euforiskt. Folk är villiga att ta väldigt mycket risker liksom. Det är den uppfattning jag får av av aktiemarknaden just nu och aktiemarknadens aktörer?
Ja, jag tycker att det börjar bli lite. Det är så mycket av uppgången som är koncentrerat till ett fåtal aktieslag. Så kanske extra mycket i USA, men även i Sverige så tycker jag det känns lite som Atlas Copco och ABB som har fortsatt gå väldigt bra och är på toppnoteringen här. Det börjar ändå bli liksom P25-bolag, bägge de där två, som är då ett högt i ett historiskt perspektiv. Vi får svaga industrisiffror och då är väl frågan, det ska bli ohyggligt spännande att se Q1-rapporterna här, för det var liksom om bolagen lyckas leverera det som aktiemarknaden har prisat in i den här uppgången just för den typen av bolag. Och sen tycker jag en annan sån här lite toppkänsla är att när rabatterna är utraderade i stort sett, i alla fall både för investor och industrivärlden, då är sånt brukar ske när det är liksom håstider på börsen. Så det finns lite sådana här aktietoppskänningar tycker jag. Men å andra sidan så är det ju liksom mycket som rullar på som det ska. Lagarde här på torsdagen behöll ju räntan på ECB oförändrad, men flaggade ju lite grann i alla fall för en räntesänkning i juni. Och det är klart att nu ser man då liksom att nu kommer räntesänkningen här, vi kan höja liksom, vi kan sänka riskpremien och avkastningskravet på börsen och då går det upp lite till. Men ja, som sagt, Q1-orna kan bli en sån där vattendelare, innan dess kanske det kan fortsätta upp. Du, något som inte fortsätter upp utan tvärtom är riktigt mycket ner både i år och senaste åren och även idag faktiskt, det är ju Intrum. Och vår kollega Bråse har ju skrivit en väldigt lång epos över det där bolaget egentligen sedan starten, åtminstone sedan det börsnoterades. Och vi hade en rejäl riktkursrakning igår från Artic var det väl, som sänkte från 70 till 8 spänn. Vad har du att säga om det?
Ja, nej, men det är procent i år, alltså sedan årsskiftet. Så det har varit ett extremt ras som egentligen har fortsatt från hela 2023. De är ju väldigt, det är ju ett kredithanteringsbolag. Och de har ju två verksamheter då. Dels den här servicing-delen då som är väldigt kapitallätt, och sen så är det den andra då där man måste köpa såna här non-performing loans då, eller skuldportföljer. Och de har ju varit extremt skuldsatta, eller är det fortfarande. Och det är ju det som oroar marknaden, att nu när de har börjat sälja vissa av de här skuldportföljerna så urholkar man ju framtida kassaflödet. Och frågan är hur man då helt enkelt ska kunna hantera den här skuldbördan. Som, nu, jag tror att förfallen ligger ett antal år ut fortfarande, men det sker ju ändå löpande till viss mån. Alltså, de stora förfallen då ligger ett par år ut. Så det är ju det som marknaden oroar sig för helt enkelt. Hur ska de hantera de här skulderna? Och det finns ju i princip inget, eller börsvärdet är ju väldigt, väldigt lågt just nu i förhållande till skuldbördan. Så frågan är om den enda vägen framåt kanske är att omvandla skuld till aktier då helt enkelt.
Precis, och då ska de här kreditgivarna vilja göra det också. Det är ju ohyggligt lågt i förhållande till eget kapital, så kunde man bara liksom realisera bolaget till liksom upptagna värden i balansräkning, så ska det finnas ett värde här. Men det är så stora summor i skuld här, som det är liksom, plus att man har hamnat, det är ju ett antal bolag på börsen senaste året som har hamnat i klona på kreditgivarna, där kreditgivarna liksom bestämmer över bolaget i praktiken. Och då är det ju ingen bra sits att så att säga ta ner en skuldsättning, utan då blir det lite stressigt och då blir det oftast ganska dyrt för de som måste sälja. Så det är väl tanken. Frågan är var inte de kommer hamna till slut. Det är ju, från början var de ju ett vanligt inkassobolag egentligen. Det var ju inte mycket till risk det. De fick ju fakturor, eller de fick betalt för liksom tjänsten, inkassotjänsten. Men sen så började man ju då kanske lite väl, eller får man väl ändå säga, nu i efterhand väldigt aggressivt att köpa skuldportföljer och då ta på sig större risk, finansiell risk, men även möjligheten då om man lyckas få in mer från de här skuldsatta portföljerna. Och det har inte gått. Det är möjligt att man kommer dela upp det här igen, att man liksom försöker göra en stabil verksamhet och sen så har man en skuldportfölj då och sådär i framtiden. Men vi får se det här. De hade ju ett projekt som pågått där, One Intrum, där man skulle liksom försöka liksom integrera verksamheterna mycket mer, både geografiskt och verksamhetsmässigt. Men det har ju visat sig att så funkar det inte riktigt, så har man fått gå ifrån det lite grann. Så, ja, det är en, man får säga att det är en högrisk aktie fortfarande då. Det kan ju vända och bli mycket bra, men det kan ju också bli en rejäl utspädning här som gör att det blir riktigt tråkigt. Så den är väl, den tycker jag är lite för svår för att ha någon åsikt om egentligen. Men,
ja, nej, men det är klart det är super hög risk. Det råder ju ingen tvivel om. Det skulle ju, alltså, här ska man vara medveten om att aktieägarna kan gå lottlösa ifrån den här typen av situation. Och frågan är lite vem som ska ta ansvar för det också. Nordic Capital, för 2,5 år sedan ägde Nordic Capital 47 eller 48% av bolaget, och de har ju minskat, de har ju sålt aktier 2021, 2022, 2023. Nu tror jag att deras ägande är ungefär 32%, så de har ju sålt, ja, 2/3 av sitt innehav, kan man lite slarvigt säga. Eller ja, en tredjedel av sitt innehav. Så frågan är vilken typ av ägare som kommer ta ansvar för det här liksom.
Ja, vi får se. Nordic Capital köpte ju tillbaks Carry Group när han satte det på börsen, men vi har inte hört eller sett några sådana indikationer alls kring Intrum egentligen. Och det är ju i sig en liten varningssignal, för de borde ju ändå vara de som har bäst koll på det här. Om de inte liksom agerar aktiemässigt, så är det lite av en säljsignal skulle jag vilja säga.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Ska vi gå vidare, så har vi ju alltid i poddarna nu för tiden lite aktiecase. Och du har med dig ett mycket till våra lyssnare.
Ja, nej men precis. Jag skrev om Elanders alldeles här nu nyligen, och det är ju ett kontraktslogistikbolag då. Många kanske känner igen det som ett, eller tänker på det som ett tryckeri, men det var ungefär 10 sedan som de började med den här omställningen till vad det är idag. De har drivit omställningen genom förvärv, och de senaste åren har de gjort förvärv som de har finansierat via eget kassaflöde, men via skulder också. Och man har expanderat i USA och Singapore och nu senast Storbritannien, när man köpte ett bolag som heter Kammac. I och med det här då, så har man en relativt hög skuldsättning i förhållande till EBITDA. Den texten jag skrev handlar ganska mycket om att belysa riskerna då, för det skulle kunna vara så att man behöver göra en ny emission här. Jag tror inte det kommer vara ett problem. Om det skulle vara så tror inte jag att det kommer vara ett problem överhuvudtaget, eftersom att huvudägaren är Carl Bennett då, som äger 50% av bolaget, och man skulle i så fall göra det för att hantera den här skuldbördan då, men som sagt, jag tror inte att det kommer behövas, och det gör nog inte bolaget heller, eftersom att de valde att dela ut samma 4 kronor och 15 öre per aktie som de gjorde förra året då. Så styrelsen verkar känna sig relativt trygg med det, och de bankkovenanter som finns och sådär. Så man kan säga att Elanders är, det ser väldigt billigt ut på historiska, mätt mot historiska multiplar. Och tanken är då att om de lyckas amortera ner sin skuld lite grann, eller om räntorna skulle börja vika ner, så kommer det vara någonting som gynnar bolaget och även e-handel då. Om nu, Clas Ohlsons senaste rapport kanske inte antyder att det är någon vändning på gång där, och Elanders har flaggat för att det kommer att vara ett tufft första halvår 2024. Kvartalsrapporten för Q1 kommer inte bli så mycket att hurra för, men det tror jag marknaden vet om till en viss del då. Så då, kanske om man vågar blicka ett år framåt eller två, så tycker jag att det ser ut att vara ett väldigt bra köpläge. Så det är själva grundcaset då, att de kommer att beta av skulderna och räntorna kommer att falla lite grann, och då kommer det bli en väldigt bra utväxling för vinst per aktie helt enkelt.
Precis, och e-handeln har ju varit en boost för dem tidigare och ett sänke just nu, men om man drar ut trendlinjen lite grann så lär väl inte e-handel vara mindre om 5 år än vad den är idag. Och då gynnar det ju ett bolag som är Landis då, som transporterar det här och hanterar också egentligen allting kring många bolags e-handelverksamheter.
Så är det. Och man kan säga lite kort också att det som har skett nu på slutet är ju lite av en normalisering. Om man tänker att under coronaperioden så handlades det väldigt mycket elektronikprylar och mode på nätet. Och sen så har det normaliserats lite grann och det ser vi fortfarande. Och frågan är om det kanske kan inte återhämta sig till liksom coronanivåer, men åtminstone från den här motreaktionen som vi kanske har sett på slutet. Då kommer det se rätt bra ut. Liksom. Så då är frågan om man är oroad för den här skulddelen. Och det ska man ju vara såklart. Men i den analysen som jag skrev så landade jag att man ändå kommer klara av att hantera det.
Man vill ju inte, och det vill väl inte Bennett heller, göra en nyemission om det inte måste. Han gjorde ju sig en i Geting med ett antal år sedan nu då. Men ja, vi får se helt enkelt. Men ja, jag har skrivit köp på Landes, men det var ganska många år sedan nu. Men ja, de har faktiskt ett bolag som har liksom lyckats ta sig bort från liksom telefonkataloger från början egentligen till att bli ett ganska intressant bolag. Så det är en bra resa de har gjort. Jag har med mig faktiskt två små case, eller de är inte så små bolagen, som jag tycker är lite intressanta. Jag tycker Tele2 gjorde sin stora affär här då. Ny ägare när Kinnevik sålde. Kom in en fransk entreprenör som har gjort det väldigt bra i Millicom och är driven, och jag undrar om inte det kan bli lite fokus på vinstutveckling i Tele2 framöver på ett sätt som kanske inte tidigare ägare haft. Så den tycker jag är intressant. Dessutom köptes huvudposten där med en premie, och så nu är det liksom 15%, man kan köpa aktien 15% under vad huvudägaren köpte. Så den tycker jag kan vara lite intressant, plus att om man tycker att mycket annat är stretchat i värdering så är väl teleoperatörer sådana som inte har rusat direkt senaste, varken i år eller senaste åren. Så det där kan vara ett litet intressant men ändå hyfsat tryggt förvärv, tycker jag, eller aktietips. Och sen så något som är lite i den andra sidan av börstabellen är Xvivo, medicinteknikbolaget, som inte är lågt värderat utan tvärtom högt värderat, men en fantastisk förutsättningar tycker jag här då. De gör ju medium och andra grejer kring transplantationer framförallt och är inne. Dels så blir det mer och mer kroppsdelar som transplanteras och de finns på stora marknader i världen. Och det som jag tycker är intressant som kom i veckan här var en nyhet som faktiskt noterades i Lancet, den här forskningspublikationen om att för första gången har man då fraktat ett hjärta över Atlanten från Europa till USA och transplanterat det. Och Xvivo har då köpt det för något år sedan eller två, ett bolag, ett transporttjänstföretag kan man väl säga, som just håller på med den typen av grejer, att med flygplan frakta hjärtan med kirurger ombord och specialbyggda flygplan och deras medium. Och det var framgångsrikt, och det är klart att det öppnar upp en fantastisk marknad om vi får en, så att säga, världsmarknad för organ här. Så det låter ju lite udda kanske, men det kan bli jättebra i så fall. En liten trigger så där som jag tycker borde syns lite mer i aktiekursen egentligen. Jag vet inte, är det något som du har följt Xvivo eller hur?
Ja, men lite halvt. Jag gillar ju de här medicinteknikbolagen. Som du säger så ser det ju såklart väldigt dyrt ut optiskt, men det är många av de bolagen som alltid har gjort det. Och det, jag menar, det är bara att titta på Bone Support eller Vitrolife för många år sedan, att det kan liksom hålla på i många år. Och Xvivo är ju en Vitrolife-avknoppning. Liksom. Jag tycker det är ett superintressant bolag. Liksom.
Ja, jag tycker det. Det är liksom en nisch där det inte liksom är bara att komma in hur som helst. Ska vi säga, värdet på deras grejer är inte så högt i förhållande till nyttan och sånt där. Så det, jag tycker det är många boxar där som jag gillar med det där bolaget. Men lite högt, och kan absolut en svag rapport så är den ju ner 25-30%. Det är ju ett sånt bolag. Men om man sträcker ut sig lite i tiden så kan det bli riktigt bra.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på cworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Nu ska vi titta in i nästa vecka också. Så kan jag dra lite snabbt agendan som är här. Börja med Svolder-rapport. Det är väl inte så mycket för de kommer med alltså investmentbolaget Svolder. Men intressant, har ju en ganska ny vd där ändå. Och sen så har vi då lite, ja, det har gått bra för många investmentbolag. De kommer med rapport. USA KPI kanske är veckans viktigaste makrostatistik, alltså konsumentprisindex för februari i USA, kommer nog sätta lite liksom avtryck på vad Fed gör senare och hur Powell uttrycker sig. Huslån i Kina är väl kanske inte något vi pratar om varje podd, men med tanke på hur det ser ut i Kina då, där det fortfarande är ganska svagt trots att räntorna är låga och sådär, så kan det vara något att hålla koll på lite grann. Sen kommer två intressanta rapporter från Inditex och Zalando, konkurrenter till H&M. Får vi se hur de har gått. H&M har ju inte gått så bra i år, ner 20%. Får vi se hur de står sig, de tre stora europeiska klädhandlarna. Capta, Electrolux Professional som gör det bra, och sen så lite riksdagsledamöter som pratar om räntepolitiken och sånt där. Det är Breman och Flodén som är ute på onsdagen. Torsdag kommer Rusta, vilket ska bli intressant. Claes Olsson kom inte så bra in. Rusta har haft sina IT-bekymmer, men å andra sidan så den rapport som Rusta har levererat som noterat bolag var ju jättestark och bör ju gynnas. Jag är ganska optimistisk, jag är kanske lite dyr nu, men jag är optimistisk till bolaget, för det jag tycker mig har märkt här i dessa högräntetider, det är ju att man drar ner på mycket kapitalvaror, men man vill fortfarande underhålla sin konsumtionsgen, och då blir det lätt att man hamnar hos Clas Ohlson eller Rusta. Man vill liksom ändå ut och shoppa lite grann, och där är det billiga grejer, så det är ju något som jag tror kommer fortsätta gynnas. Mm. Senaste rapporten var bra, så berättade den någonting om framtiden, så bör väl denna rapport också vara bra, med reservation för IT-strulet de hade då efter Teton Auto och hacksverksamheten där.
Just det.
Bra. Fredag avslutas med inte så mycket faktiskt. Michigan-index i USA som mäter den ekonomiska aktiviteten, och sen arbetslösheten i SCB också. Får vi se den, om den tickar upp lite grann i takt med den svaga konjunkturen. Men det är väl det som väntar oss för veckan här.
Mm. Det blir spännande.
Bra. Har du något annat att delge våra lyssnare innan vi tackar för oss och önskar lyssnarna en trevlig helg?
Nej, jag tycker vi önskar en trevlig helg.
Vi önskar er en trevlig helg. Tack för att ni lyssnade. Lyssna gärna på våra andra poddar också. Och så får ni ha en riktigt skön helg här ute. Ha det bra. Tack och hej.
Tack och hej.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.